Seriemördarpodden, Sean Vincent Gillis, del 3. De här avsnitten är skrivna av David Oskarsson. Ljudsättning och klippning görs av David Dava Persson. Och David Oskarsson har sagt att det behövs ingen varning för det här avsnittet, för att nästan alla ruska detaljer var i slutet av del 1 och hela del 2. Vi är framme med den sista februari 2004. När polisen kom till platsen där Donnas kropp hade hittats kunde de precis, som i några av de tidigare fallen, hitta flera spår av DNA. Det kunde hjälpa dem att binda Donnas mord till de tidigare, men det ledde dem inte närmare gärningsmannen eftersom hans DNA inte fanns i något register. Vad de dock hittade efter att ha finkammat gräset där Seans bil hade stått parkerad, var hjulspår. Av någon anledning stack dessa ut för polisen som hade upptäckt dem. Och efter att de hade fotograferat och till och med gjort avgjutningar av dem, skickades hjulspåren på analys. Svaret som kom tillbaka var tillfredsställande. Däcken som hade gjort spåren var märket Goodyear och av en mycket ovanlig modell. Polisen fick statistik direkt från Goodyear som visade att det endast var ett hundratal av dessa däck som hade sålts i hela Baton Rouge-området. Polismän sattes på uppdrag att bege sig ut och knacka dörr för att prata med samtliga köpare av de här däcken de senaste 12 månaderna. I samband med detta dörrknackande bad polisen om däckköparnas DNA. De flesta gick med på att låta sig topsas på plats. Det var inte en svår sak att gå med på om man visste med sig själv att man var oskyldig. Och det var den här metoden som till slut ledde polisen till Sean Vincent Gillis hem på Lee Drive. Dagen då polisen knackade på hans dörr var den 28 april 2004. Seans harmlösa uppenbarelse till trots, han började nästan omedelbart berätta saker som fick poliserna att bli misstänksamma. När de hade berättat i vilken ärende de hade kommit och knackat på, dröjde det inte länge innan Sean nämnde att han hade känt Johnny May Williams, att hon hade varit hans hem flera gånger och städat, och att hon hade åkt med honom i hans bil. Polisen frågade om han kunde tänka sig att följa med till stationen för en liten frågestund i all vänskaplighet. Sean tvekade, men han gick till slut med på det. Efter att ha rökt en cigarett och stampat ut dess glöd mot marken sa Sean: okej, låt oss få den här skiten överstökad. Och sen gick han med polisen. Framme på stationen ställdes en askkopp fram mot Sean och han fick även en Dr. Pepper att dricka. Han tände en cigarett och sen inleddes ett längre samtal. Utan anmodan berättade Sean omedelbart att han, förutom att ha känt Johnny May, även hade varit på platsen där Donnas kropp hade hittats. Han förklarade att hjulspåren från hans bil var där för att han hade stannat till för att kissa. Sean sa: ni vet hur det är. Min blåsa var helt, hur sa de det? Cheech och Chong formulerade så bra en gång. Typ, mina ögon flyter. Det var precis så det kändes. Polisen fortsatte sen att fråga mer om Johnny May. Och Sean svarade: visst, skulle ni söka genom min bil skulle ni till exempel hitta hår från henne, men inte från någon av de andra mördade kvinnorna. Ni skulle rent utav kunna hitta blod i min bil. Blod? Frågade polisen. Blod från Johnny May? Sean svarade: nej, det blodet skulle i så fall vara från min fru. För Sean refererade ofta till Terry som sin fru, trots att de inte var gifta. Sean fortsatte: det var bara en månad efter att vi hade köpt bilen och hon satt i passagerarsätet och hade den mest fruktansvärda mensen någonsin. Jag skojar inte, det blev blod överallt. Det såg ut som en massaker i framsätet. Brian White, en av poliserna som var med vid det här förhöret, har sagt att det är ett av de mest bizarra påståenden han har hört någonsin. En annan av de närvarande poliserna ställde sedan den här följdfrågan. Finns det någon chans att man skulle hitta blod även i baksätet av bilen vid en genomsökning? Och om Seans tidigare påstående var det mest bizarra Brian White någonsin hade hört, var det Seans nästa svar som gjorde att han blev säker på att det var rätt man de hade på plats. Sean sa, det borde inte vara något blod i baksätet, fast när Terry fick sin mens i bilen så var fönstret öppet och som jag sa, det stänkte blod överallt. Så visst kan det ha hänt att blodet stänkte ut genom fönstret och sen skjutsades in genom det med hjälp av vinden och sen kanske hamnade i baksätet. Poliserna lämnade genast förhörsrummet för att samtala med varandra. De kom överens om att ordna en rannsakningsorder för genomsökning av Seans bil. De hade dessutom tagit hans DNA vid det här laget och ringde till labbet för att be dem att skynda på med analysen så fort de bara kunde. De hade nämligen än så länge ingenting som de kunde hålla Sean för, men med en DNA-matchning kunde de gripa honom omedelbart. När poliserna kom in i förhörsrummet igen var Sean på sämre humör än tidigare. Han sa att han, citat, inte hade dödat någon och att han ville bli hemskjutsad. Så blev det. Men polisen satte övervakning på hans hem. De var oroliga för att stressen från mötet skulle kunna driva Sean till att begå ytterligare mord. Brian White satt vid telefonen och väntade på samtal från labbet hela kvällen. När det till slut ringde och han lyfte luren var det med en skakig hand. Labbets utlåtande var tvärsäkert. Det är han. DNA från de mördade kvinnorna matchade DNA från Sean Vincent Gillis. Och nu agerade polisen snabbt. En SWAT-styrka sattes ihop omedelbart. Och redan klockan 01.30 den 29 april slog SWAT-styrkan in dörren på Virgin Avenue Lee Drive. Terry och Sean låg och sov i varandras armar. Men vaknade när dörren gav vika och föll till golvet. Och sen kom smällen från en rökbomb som kastades in i hallen. Terry tände sänglampan och såg på Sean. Han log mot henne som att han inte var ett dugg förvånad över den mystiska smällen från hallen. Sen var SWAT-styrkan inne i sovrummet på en sekund och satte handfängsel på både Sean och Terry. Terrys handfängsel togs dock bort nästan på en gång när styrkan hade säkrat huset. Terry utbrast förfärat, vad är det som händer? Vad är ni griper Sean för? Mord, fick hon till svar. Och det fick henne att skratta. Ha, jösses, gissa om ni tar fel kille nu. Både Sean och Terry fick följa med till stationen. De var båda lugna, men framförallt Terry kände ingen som helst oro. Hon visste ju att hennes älskade Sean inte skulle göra en fluga för när och att det hela var ett enda stort misstag. Men trots att Terry fick skjuts hem av polisen efter bara någon timme hölls Sean kvar. Och det med gott fog givetvis. Det var inte bara det att polisen hade solklar bevis mot honom. Han hade även börjat prata. Och Sean Vincent Gillis berättade allt. Det var som att han hade väntat på att få redogöra för alla sina 8 mord. Utan att hålla inne med en endaste vidrig detalj. Och alla de detaljerna känner ni som har lyssnat på de 2 första avsnitten till. Det här förhöret är nämligen vår huvudkälla. Det är härifrån det mesta vi vet om de 8 morden kommer. Innan Terry skjutsades hem fick hon chansen att prata med Sean åtskild av en genomskinlig vägg genom en telefon. Sådär som man ofta ser på film. Terry var förtvivlad. Hon frågade, har du gjort allt det där som de säger att du har gjort, Sean? Sean svarade kort, allt de har sagt är sant. Men hur många? Sean svarade, 8 stycken. Terry, vem, vilka, när, var, hur kunde du? Hur kunde du göra allt det här? Sean ryckte på axlarna och log ett leende. Terry har beskrivit detta som något han ofta gjorde. Att han kunde se ut som en liten pojke som ertappats med något bus. Sean svarade, jag vet inte, jag är ledsen. Jag är ledsen för vad det här kommer att kosta dig. Terry la på luren och gick. Hon var i en extremt pressad situation den närmsta tiden. Ständigt jagad av reportrar och fortfarande boendes i Seans mammas hus vars tomt polisen nu höll på att gräva upp. De uteslöt inte att det kunde finnas kroppar begravda där. Terry visste inte vart de skulle vända sig. Men instinktivt var det något som fick henne att kontakta Louis Garr. Louis var mannen som han hade fått ett av sina barn med 1984. Det var under den här tiden när hon arbetade på strippklubben The Key Club. Louis hade dock lämnat Terry, deras dotter, kort efter att dottern hade fötts. Själva tanken på faderskap skrämde livet ur honom. 1986, när dottern var 2 år gammal, adopterade Terry bort henne till en präst och dennes fru. Ett par som brukade sitta barnvakt åt henne. Terry hade inte klarat av att vara förälder på egen hand. Men Terry och Louis hade haft en stark romans och verkligen älskat varandra. Och det var någonting som Terry kom ihåg nu, mitt i det desperata livsskedet hon nu befann sig. Så hon ringde Louis. Och endast 2 veckor efter att Sean hade gripits flyttade Louis in till Terry i Seans mammas hus. Och vid den tiden höll polisen fortfarande på att gräva runt tomten. Om Louis Garr bör berättas att han, liksom både Terry Lemoyne och Sean Vincent Gillis, hade dödat i sitt liv. Louis hade redan från 15 års ålder haft ett samröre med New Orleans-maffian, ledd av Carlos Marcello. Sent 70-tal hade Louis börjat arbeta som förhandlare åt Marcello. Han fick jobbet för att hans pojkaktiga utseende och unga ålder skulle inge förtroende. Han dök upp hos någon för att till exempel plocka upp en skuld till New Orleans-maffian, blev personen i fråga inte rädd. Louis möttes av förtroende och blev insläppt av alla han knackade på hos. Tidigt 1980-tal, när Louis var lite äldre, hände dock någonting oförutsett. Han blev attackerad av en person som han skulle ta emot skuldpengar av. Attacken mynnade ut i ett slagsmål, men Louis fick syn på en kofot och han kunde nå den, ta tag i den och svinga den mot mannens huvud. En träff var tillräckligt för att mannen skulle segna ihop medvetslös. Det var först senare som Louis fick veta att mannen i fråga hade avlidit till följd av det här slaget. Och det var inte lång tid efter det som Louis lämnade Terry och deras gemensamma dotter. Han flyttade till Massachusetts för att börja ett nytt liv. Ett nytt liv utan maffian och utan faderskapets tyngande ansvar. Men Louis återvände till Baton Rouge 8 år senare, alltså redan runt 1992. Han var då inställd på att återförenas med Terry, men vid det laget var hon i relation med sin pakistanske man, som vi fick höra om i del 1. Här blev en besvikelse för Louis och han fick ett nytt perspektiv. När han kort efter sin återkomst till Baton Rouge stoppades polis på grund av att hans bil hade trasigt avgasrör, valde han att berätta att han för nästan 10 år sedan dödade en man. Louis befanns skyldig för mord i en rättegång och dömdes till livstidsfängelse på anstalten Washington Correctional Institute i den lilla staden Angie i Louisiana. Louis överklagade dock sin dom och fick den till slut omvandlad till 30 års fängelse. Och sen överklagade han ytterligare en gång, erkände sig skyldig till dråp och fick straffet kortat till 15 år. Det är straffsatserna i Louisiana, dråp, 15 års fängelse. Relativt stor skillnad från Sverige. Vi har tyvärr inga exakta datum för det här, men när Louis till slut släpptes ur fängelset hade han inte ens varit en fri man särskilt länge när Terry kontaktade honom efter att Sean hade gripits. Men nu tillbaks till just Sean Vincent Gillis, den första av de seriemördare från Baton Rouge vi kommer att ta hand om i den här metaserien. Det skulle dröja 3 år innan den första rättegången mot Sean inleddes. Vi vet dessvärre inte särskilt mycket om Seans tid som fängelseintern. Åtminstone inte när det kommer till exakt hur hans liv bakom murarna såg ut. Men han brevväxlade regelbundet med både Terry och Louis. Sean var nämligen glad för deras skull att de hade hittat tillbaka till varandra. I breven talar Terry och Sean med varandra på ett sätt som att de fortfarande älskade varandra djupt. Och Sean och Louis skrev till varandra som goda vänner. I breven framkommer att Sean hade börjat läsa Bibeln, flera gånger om dessutom, Flera av hans brev präglas av kristna budskap och en stark tro. Det innebär dock inte att de kan sakna mer alldagliga saker som svordomar, allmänna funderingar och prat om Sean och Terrys gemensamma favoritintresse, Star Trek. Här följer ett av Seans brev till Terry från fängelset, oavkortat i Davids översättning. 7 juni 2004. Min kära Terry, tack så mycket för bilden. Ditt leende hjälper mig denna mörkrets tid i mitt liv. Jag önskar verkligen att jag kunde vara med dig nu. Något som stämmer och är sant är att man inte vet vad man har haft förrän man har förlorat det. Jag kommer att kyssa din bild varje kväll och morgon. Av alla saker i mitt liv, filmer, videospel, min dator, bilen och Stark, så är det din vackra röst och ditt vänliga ansikte som är det enda jag kan säga att jag verkligen saknar. Tack älskling, för de bästa åren av mitt liv så här långt. Med så mycket kärlek, Sean. I ett av sina brev till Louis Gar bifogade Sean ett svartvitt foto föreställande en staty av en gravid Britney Spears. Han ville ha en förstoring av detta som man kunde sätta på väggen i sin cell. Britney Spears och Sarah Michelle Gellar, som framförallt är känd för att ha spelat Buffy i tv-serien Buffy, var två kända kvinnor som Sean länge hade varit förtjust i. Seans advokater gjorde allt de kunde för att dra ut på de rättsliga processerna. Men efter att Sean hade åtalats för mordet på Joyce Williams den 14 juli 2007 nödgades han erkänna sig skyldig till andra gradens mord, det vill säga dråp, i augusti 2007 med en så kallad Crosby plea bargain, vilket då innebär förenklat att han senare hade rätten att överklaga trots att han själv hade erkänt. Straffet han dömdes till för mordet på Joyce Williams blev livstidsfängelse på Louisiana State Penitentiary. Det fängelset har smeknamnet Angola efter afrikanska landet som många slavar togs från till Louisiana under slaveriet. Fängelset i fråga är det största högsäkerhetsfängelset i hela USA. Det var här som Derek Todd Lee nu satt på death row och som Ronald Dominic också skulle hamna några år senare. Två av de andra seriemördarna från Baton Rouge. Den 21 juli 2008 inleddes rättegång nummer 2 mot Sean Vincent Gillis i Governmental Building på St. Louis Street i Baton Rouge. Seans mamma Yvonne var närvarande. Det var även pappa Norman, nu 72 år gammal, med en bibel hårt hållen i sina händer. Även Terry LeMoyne var på plats. Och överallt i rättssalen satt anhöriga till de mördade och lemlästade kvinnorna. Det var barn, barnbarn och ex-män. Rättegången skulle bli en emotionell resa för alla inblandade. Och det skulle framförallt bli en svår rättegång för åklagaren. Sean hade nämligen frågat efter en advokat på den videoinspelning av förhören som hölls efter att han hade gripits. Detta innebar att trots att han i detalj beskrev allt fruktansvärt han hade gjort, fick inte det här videobandet, som förmodligen skulle ha gett juryn en välbehövlig insikt i vem Sean faktiskt var, det fick inte användas som bevisning. Det är en kapitalfel man kan göra som polis. När folk ber om en advokat i USA så måste man ge dem en. Annars är all bevisning värdelös. Det av offren som den här rättegången gällde var Donna Bennett Johnston. Åklagaren fick bara nämna två av Seans andra offer, nämligen Catherine Hall och Johnny Mae Williams, då dessa kunde länkas till Sean via DNA. Med andra ord kan detta ses som att Sean framställdes som en mindre hemsk seriemördare än vad han faktiskt var just under denna rättegång. Processen blev tumultartad och dramatisk. Terry vittnade, mamma Yvonne vittnade och så även pappa Norman. Flera psykiatriska experter kallades av försvaret. Poliser fick berätta om utredningen. Anhöriga till de mördade fick komma till tals om sin sorg och sin saknad. Även Seans barndomskompis John Green, som vi ju mötte i del 1, var där. Så även en annan vän till Sean vid namn John Roses. Båda sa att de, trots allt som hade hänt, fortfarande älskade Sean och betraktade honom som en av deras trognaste och bästa vänner. Något försvaret slog hårt på var Seans påstådda psykiska ohälsa. Det råder nog inget tvivel för någon som har bekantat sig med Seans gärningar att han måste lida av någon sorts psykisk sjukdom. Men försvaret ville gärna måla upp en bild som var värre än verkligheten. Det gick så långt att de fingerade uppgifter, garanterat med Seans samarbete, men det skulle slå tillbaka på dem. När det påstods att Sean hade utsatts för sexuella övergrepp av sin pappa som liten, medan mamma Yvonne bara skulle ha suttit och tittat på, blev såklart Yvonne rasande över den fruktansvärda lögnen och slogs med näbbar och klor för att rentvå sig själv. Detta, även om saken kunde ha varit till Seans fördel på så vis att den traumatiska upplevelse i barndomen kunde vara en underliggande faktor till hans psykiska ohälsa. I vissa ögon skulle det kunna eliminera en del av hans ansvar. Men det verkade inte vara många i juryn som köpte de olika psykiatriska experternas förklaringar. Sean själv var mestadels lugn under rättegången. När åklagaren visade fotografier av hans offer visade han nästan opassande lite intresse för detta. Han kunde le åt bilderna, som att han plötsligt mindes hur mycket han hade njutit av att mörda kvinnorna. Vid andra tillfällen kunde han plötsligt bli ledsen och börja gråta, varpå rättegången fick pausas tills han hade fått lugnande medicin. Det är oklart exakt varför han vid olika tillfällen blev upprörd, men det ska sägas att hans liv stod på spel just den här rättegången. De tre morden var sådana slag att de kunde räknas som mord och inte dråp, och mord med försvårande omständigheter. Och det, mina vänner, är hur man får dödsstraff i Louisiana. Den 31 juli, 10 dagar efter att rättegången hade inletts, ombads juryn att komma med sitt utlåtande om Seans förestående straff. Juryns förman ställdes upp och förklarade för domaren att de var oeniga. Och därmed avgav domaren följande dom. Citat. Sean Gillis, du döms härmed till livstidsfängelse utan möjlighet till benådning. Många av offrens anhöriga blev upprörda över att Sean inte fick lagens strängaste straff. Det hör till saken att Louisiana är en delstat som inte har något problem med att avrätta sina dömda. Här kommer ingen att fylla avrättningskammaren med cement som jag har hänt i Kalifornien. Men just Sean hade tur. Han har nämligen fått domare Bonnie Jackson, och Bonnie Jackson var en känd dödsstraffmotståndare. Den 17 februari 2009 erkände sig Sean skyldig till mord på Marilyn Nevilles i en rättssal i Lafayette i Louisiana. Och för det fick han ytterligare ett livstidsstraff. Idag, när jag spelar in det här i mars 2020, har Sean Vincent Gillis inte dömts för morden på Ann Bryan, Hardy Mosley Smith, Lillian Robinson, Catherine Hall eller sin vän Johnny May Williams. Det här, måste sägas då, är enligt boken Styckad. Vi tror att den är en väldigt stor auktoritet i ämnet Sean Vincent Gillis. Men andra källor säger att just Hall och Williams var bland dem som Sean dömdes för. En nyhetsartikel bekräftar också att boken Styckad har rätt. Enligt uppgift slutade Terry brevväxla med Sean efter rättegången. Hon bor kvar med Louis Gar i Seans mammas hus än idag. De flesta av Seans saker finns fortfarande kvar i huset, även om de kanske är undanskuffade i garderober. Men både Seans och hans mammas böcker står fortfarande i vardagsrummets bokhyllor. På tomten bakom huset står fortfarande bilen som Terry köpte som present till Sean, och som han vid flera tillfällen använde när han jagade offer att mörda. I dokumentärprogrammet Monster in My Room berättar Terry att Sean kallade den här bilen för Buffy, efter Sarah Michelle Gellers karaktär i tv-serien Buffy, som han ju var en stor anhängare av. Sean Vincent Gillis är när detta avsnitt sänds fortfarande vid liv. Han avtjänar livstidsstraffet på Angola i Louisiana. Sean är idag 57 år gammal. Och idag har vi en epilog. År 2017 publicerade tidningen The Advocate, delstaten Louisianas största dagstidning, en ytterst intressant artikel om de olika seriemördare och andra mordvågor som har gått genom Baton Rouge sedan början av 90-talet. Vi kommer lägga upp en länk till den artikeln på seriemördarpoddens Facebook. I artikeln går journalisten Jim Marston igenom inte bara Sean Vincent Gillis och Derek Todd Lee som snart kommer på premium, utan även följande mördare. Det är Jeffrey Lee Gilroy. Han begick mord 99, 2001 och 2002. Dömdes 2011 till livstidsfängelse för mordet på Renee Newman. Och Jeffrey är fortfarande misstänkt för andra mord som begicks på 90-talet och tidigt 00-tal. John Allen Muhammad, född i Baton Rouge och en av krypskyttarna i Washington DC, alltså DC Sniper-seriemördaren. 10 människor miste sina liv och 3 stycken skadades 2002. John Allen Muhammad avrättades av delstaten Virginia 2009. Kenneth Gleason och Ryan Sharp är 2 andra mördare med 2 liv vardera på sina samveten som pressen i USA har kallat för seriemördare. Endast 2 offer för mördare är ju tillräckligt för FBI men inte tillräckligt för oss. De sköt betydligt fler människor dock än vad de lyckades döda. Båda 2 greps 2017. Artikeln fortsätter med att berätta att även om städer som Chicago och Los Angeles är mer kända som seriemördarstäder så blev den här mordvågen under 90-talet och 00-talet i Baton Rouge så pass prioriterad av polisen att flera åklagare såg till att en ny lag togs upp 2009. En lag som gör det lättare för åklagare att yrka på dödsstraff för seriemördare. Och det var ingen mindre än Sean Vincent Gillis som var anledningen till att det nya lagförslaget lades fram. Artikeln frågar sig vad Baton Rouge våldsamma historia kan bero på. Vilka faktorer som har lett till uppkomsten av dessa mördare. Åklagaren Tony Clayton, som var den man som såg till att Sean dömdes för mordet på Joyce Williams, säger följande till The Advocate i artikeln. Så citat, åklagare Clayton. Jag tror inte det handlar om någonting som finns i luften eller vattnet. Jag tror att man kan se psykotiska sidor hos varenda en av dessa seriemördare. Och det handlar om att det inte finns tillräckliga resurser för att komma till bukt med psykisk ohälsa i Louisiana. En före detta polischef i Baton Rouge vid namn Jeff LeDuff säger följande artikeln. Citat. FBIs experter i Quantico borde göra en analys av Baton Rouge. Jag tror det är något som kriminologer och poliser borde sätta sig ner och titta på. Det handlar om någonting som vi behöver oroa oss för. Någonting verkligt. Någonting vi måste söka ett svar på. Enzo Jaksic vid The Northeastern Universal Atypical Homicide Research Group. Säg det fort. Det är alltså Nordöstra universitetets otypiska mordforskningsgrupp. Komplicerar i artikeln bilden av hur seriemördare fungerar med följande uttalande, så citat Enzo Jaksic. Det är ytterst ovanligt att seriemördare motiveras av sin psykiska ohälsa till att mörda. Seriemördare väljer självmant sina handlingar, kan också bestämma sig för att avsluta sitt mördande på sina egna villkor, trots att det finns seriemördare som handlar efter ett begär och för att tillfredsställa sig själva. Är det en myt att alla seriemördare är tvungna att mörda och att det handlar om någonting som de inte själva kan kontrollera? Och det bekräftas ju delvis i FBI om seriemördaravsnitten som finns på seriemördarpodden Premium. Så vad kan vi egentligen säga om Sean Vincent Gillis psykologi och verksamhet som seriemördare? Det finns tyvärr inte många psykiatriska utlåtanden att gå på som inte är jäviga. De flesta utlåtanden som presenteras i olika källor är nämligen från rättegången mot Sean. Och då är det uteslutande avlönade psykologer och experter som berättar om Seans psykiska ohälsa. Eftersom de vill försvara honom, de är betalda av försvaret. Och som omnämnts ovan innehöll flera av dessa utlåtanden rena lögner. Men Sean fick faktiskt innan rättegångarna träffa den väldigt berömda FBI-profileraren Mary Ellen O'Toole. Många känner såklart igen hennes namn, men det kan vara värt med en liten påminnelse. Hon är, enligt sin egen hemsida, den som har hjälpt till att fånga, förhöra och förstå brottslingar som till exempel Gary Ridgway, The Green River Killer, Derek Todd Lee, den här seriemördaren som kommer i premium snart, som var verksam samtidigt i Baton Rouge som Sean. Mary har också hjälpt till med att utreda Ted Kaczynski, Unabombern, och David Parker Ray, The Toybox Killer, som kommer i mördarpodden och inte den här podden, eftersom man inte vet att han var en seriemördare. Mary Ellen O'Toole har även arbetat med Zodiac-fallet och det som på engelska kallas för The Collarbomb Case. Den kan ni höra mer om i den fantastiska Netflix-serien Evil Genius. O'Toole har dessutom dykt upp i ett otal dokumentära sammanhang om E.R. Ons, där hon innan gripandet av honom försöker bidra med en analys till vem som var E.R. Ons, eller vad han var för sorts gärningsman, en gärningsman av profil helt enkelt. Sean Vincent Gillis visste mycket väl vem Mary O'Toole var. Efter att ha suttit häktad under en tid bad han själv om att få träffa henne. Polismannen Todd Morris, som var med vid förhören av Sean, berättar följande i boken Styckad. Vid ett tillfälle ville Sean prata med Mary Ellen O'Toole, FBI-profileraren. Hon flög till Baton Rouge för att prata med honom, men han ville bara spela psykologiska spel med henne för att få veta vad hon ansåg om honom. Sean Vincent Gillis tror att han är mycket smartare än alla andra. Men trots denna utsago från Todd Morris har Mary O'Toole haft flera intressanta saker att säga om sitt möte med Sean. Bland annat fick hon veta att Sean hade en sexuell fascination för sin mamma redan innan 10 års ålder. I egenskap av att vara nekrofil har Sean sagt följande. Självklart har jag fantiserat om att ha sex med min mamma. Hon är inte en oattraktiv kvinna. Inte ens nu på äldre dagar. Jag har tänkt att om hon skulle ramla ihop och dö, då skulle ni hitta mig i sängen med henne. O'Toole har i olika intervjuer även framhållit Seans charm och jämfört den med den karismatiska seriemördaren Ted Bundy. Sean var helt enkelt väldigt lätt att tycka om, även när man visste vad han hade gjort, precis som Ted Bundy. På frågan om ifall hon tror att Sean greps i grevens tid har hon svarat följande. Citat. Om Sean Vincent Gillis inte hade gripits är jag säker på att han hade fortsatt mörda. Men frågan om varför den intelligente och respektfulla katolske skolpojken med en omtänksam mamma faktiskt blev en seriemördare förblir ändå ett mysterium. Spekulationer om uppkomsten till Seans mordiska begär fokuserar allt som oftast på 2 faktorer. 1. Upptäckten av hans pappas homosexuella pornografiska material. Och 2. När hans mamma lämnade honom själv i huset för att börja jobba i Atlanta. Båda händelserna kan ses som traumatiska upplevelser. Men både barn och vuxna kan vara med om mycket värre saker utan för den skulle bli en mördare. Din pappa har porr och din mamma tycker inte att hon ska bo med dig när du är nästan 30. Det låter inte jättetraumatiskt. Ett konkret exempel på punkt nummer 1 och hur den påverkar Sean är att han blev eller var en homofob. Det här har Terry berättat om. Hon förskansade sig den insikten genom diskussioner med Sean om deras eget sexliv. Eller snarare deras obefintliga sexliv, eftersom Sean inte var intresserad av sex med Terry, hur mycket han älskade henne. Mindre fokuseras det på Seans pappas psykiska ohälsa som förklaring till att Sean blev som han blev. Förklaringen till detta kan vara att Sean, sina fruktansvärda brott och sido, inte hade uppvisat samma svåra psykotiska drag som sin pappa. Pappa Norman ville dock själv vidhålla under rättegången att han på grund av sina psykiska åkommor kände sig extra ansvarig för Seans negativa utveckling. Jag har inte hittat någon information om hur Seans liv ser ut idag. Den senaste officiella rapporten är den som nämndes tidigare när Sean erkändes skyldig till mordet på Marilyn Nevels. I vissa diskussionstrådar på Reddit berättar anonyma användare om hur de är från Baton Rouge och hur de har föräldrar som arbetar som fångvaktare på Angola där Sean sitter. Enligt dem ska Sean tydligen hålla sig undan mycket och vara extremt tystlåten. Vid tilltal är han dock väldigt artig och trevlig mot både fängelsepersonalen och andra interner. Ett inlägg på Reddit berättar om när 2 true crime-entusiaster oannonserat åkte hem till Terry och Louie för att säga hej och önska en god jul. Terry ska ha varit ytterst tillmötesgående och till och med erbjuder besökarna en rundtur i huset. Och de kom inte därifrån tomhänta. Ni kanske minns att Seans favoritalkohol var den kanadensiska whiskyn Royal Crown. Och han var så förtjust i denna att han hade sett till att skaffa en Royal Crown-flaska med sitt eget namn på etiketten. Den tomma flaskan fick de två true crime-entusiasterna som present av Terry. Enligt dem verkar hon även samlad och välmående, som att hon verkligen hade kunnat lägga sina traumatiska upplevelser bakom sig. Terry verkar fortfarande vara lite av en nörd, framförallt när det kommer till fantasyvapen. Hon samlar på fantasyvapen och väggarna i vardagsrummet är dekorerade med dem. Trots att Terry har gått vidare med sitt liv och fortfarande bor i huset som hon delar med Sean, finns det en makaber detalj som måste nämnas innan vi avslutar idag. Det är någonting som både boken Styckad och flera tv-dokumentärer berättar om. Trots att huset hade städats noggrant flera gånger och trots att Terry har renoverat stora delar av det, gör sig Seans fruktansvärda handlingar fortfarande påminda. Och det är när delar av huset städas med rengöringsmedel. Rengöringsmedlet sipprar nämligen ner genom golvspringor och liknande och når de rester av Seans offers torkade blod som fortfarande finns kvar där under. Det här får blodet att lösas upp och flyta upp till golvytan, och det blir nya blodfläckar som måste torkas bort. Terry har sagt att hon inte tycker det är något konstigt att hon bor kvar i det huset. Hon säger bland annat att ett beslut om att flytta därifrån vore som att vägra bo på mark som det har krigats på genom världshistorien. Men även hon blir förstås lite illa till mods när de här blodfläckarna dyker upp. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in där och diskutera fallen med mig och manusförfattarna. Vi kommer att posta en källförteckning över Sean Vincent Gillis på Facebook. Påminn mig om jag glömt det. Jag finns på Instagram och på Twitter. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Vill ni skicka meddelande till mig så gör det gärna på Facebook, antingen på Seriemördarpodden eller på Dan Hörning, författare och poddare. Ja, jag har skrivit 4 böcker. De finns i podden Dan Hörnings böcker som ni kan lyssna på Acast och där poddar finns. Tack till David Oskarsson för den här inblicken i den första av X-seriemördare från Baton Rouge runt millennieskiftet, vår metaserie som nu är påbörjad. Vi har kvar flera stycken. Tack till Dava för ljudet, tack till Tritnaha för musiken och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.